Det är ständigt det, vi har ju nämnt det förra gången och flera gånger, hela tiden pratar vi om behovet eller viljan hos oss att vara delaktiga. Så om du är chef och lyssnar så måste jag säga det, ta in dina medarbetare tidigt i processen, sätt dem med och var med och fundera, informera, låt dem sitta med och tänka och prata. Tänk inte jag ska sitta här och komma på det själv och när det är klart, då berättar jag det. Nej, det vill man inte. Man vill vara delaktig.
Välkommen till Utmanarpodden. Podden som utmanar dig i arbetslivet och i vardagen. Här pratar jag, Magnus Karlsson och ledarskapscoachen Ingmarie Rundvall om ämnen som gör att du kan få nya perspektiv och reflektioner. Om du gillar avsnittet får du jättegärna dela det på dina sociala medier så att fler hittar till oss. Du kan även ge oss några stjärnor som recension och glöm inte att trycka prenumerera så du inte missar avsnitten som släpps varannan torsdag. Du kan även följa med bakom kulisserna på LinkedIn och Instagram. Sök på Utmanarpodden. Det är dags igen för Utmanarpodden att tränga ihop sig i båset här i Hammarby Sjöstad hos GoToTen. Ingmar, du ser lite bekymrad ut här.
Ja men det är inte så att jag är bekymrad för mig själv eller så, men jag har nu ska återkomma till ett tema som har blivit liksom ett tema på vilken en organisation jag är hos och hälsar på och gör insatser. Så kommer vi alltid upp, vi är inte fullt bemannade just nu och vi är bekymrade för det. Och det där liksom känner jag att nej, men nu har jag sett det, nu har jag hört det, nu har jag känt det i hela kroppen. För ibland kan man liksom känna det på hela arbetsplatsen, antingen stress eller oro eller någonting om att vi är inte alla här. Och då tänkte jag, nej, nu vill jag reflektera över vad är det egentligen som de säger när de möter mig i hallen och säger, ja, just nu har vi vakanser.
Känns som att man hör det lite här och var under ganska lång tid, eller?
Man hör det verkligen här och var. Jag vet inte någon organisation som nu inte har vakanser. Var jag än är så nämner man det här. Nu får vi ju se vad i och för sig, som om vi nu ska kolla runt hörnet, så kan man ju se vad som kommer att hända med våra förskolor. För vi har ju aldrig haft så lågt barnafödande som vi har nu. Eller jo, det har vi haft, men det är på väldigt, väldigt länge sedan det var så här lågt. Så vi får väl se om det kommer att bli överflöd av förskolepersonal. Men just nu är det fortfarande ett krisyrke det också.
Ja, så det här kan man säga är ett avsnitt som vi pratade ju om rekrytering precis i början av säsongen. Nu vänder vi på steken.
Ja, egentligen precis vad man kan säga. Nu är det tvärtom. Tvärtom, vad är det som gör, och det andra perspektivet, varför blir man kvar på sitt jobb eller varför blir man inte kvar på sitt jobb, kanske ännu mer, varför har man hög personalomsättning? De som lyssnar som jobbar just med personal HR-frågorna skulle jag verkligen vilja att man har fokus på personalomsättning och inte bara så säger att det är naturliga skäl eller så, utan verkligen analysera vad är det som gör, för det är någonting runt om på något sätt som gör att alla har hög personalomsättning, vakanser och en rörlighet som faktiskt påverkar negativt. Men vi kommer till det snart, tror jag. Mm.
Men då är en kort fråga till dig. Vad är problemet?
Ja, jag tycker man kunde delat upp det, Magnus. Som vi säger, vad är problemet? Då skulle man säga, ja, vad är problemet? Det är att väldigt mycket på arbetsplatserna tappar fart. Men också att väldigt mycket är personanpassat.
Jaha, så det är alltså inte, arbetsuppgifterna.
Ja, så det är inte bara en funktion som försvinner, utan det är en person med en funktion som försvinner. Det där gör ju att det blir väldigt sårbart. Och det vet jag många organisationer som har pratat om, att när vi ska bygga system och vi ska bygga en säkerhet, jag menar inte då IT-säkerhet, men på något sätt bygga en trygghet runt omkring, att inte det ska vara så personbundet, att det är just mina gåvor som gör att jag har just detta jobbet.
Och att inte personen har det bara i huvudet.
Exakt sådana saker. Mm. Och trots det så är problemet det. Att det blir sårbart. Så kan man ju då välja på din fråga och så kan man säga så här, men vad blir problemet då? Mm. När någon har gått då?
Mm.
Mm. Då kan man ju verkligen problematisera vad kan bli ett problem. Ja, dels kan ju arbetsmängden såklart bli ett problem. Det fattas någon, man jobbar för mer än sin egen tjänst. Det vill säga att man liksom känner att arbetsmängden är liksom too much. Därför att man ska ändå trots allt försöka råda runt det. Det där tror jag är det vanliga att man tänker på. Men jag tror att det finns många fler dimensioner i vad man tycker blir problemet. En annan sak tror jag är att man har någon sorts så här, man går runt och letar efter något eller någon. Man letar efter någon.
Hur då menar du?
Jag tror att alltså de här tankarna som kommer nu, de är rätt så mycket i det känslomässiga perspektivet. Alltså,
nästan, är det någonting man inte riktigt kan ta på utan man famlar lite? Eller?
Nej, lite mer som, kan det inte heta datingappar eller matchning eller sådär. Liksom, att man går runt och letar. Vi är i letande fasen. Just nu letar vi efter en ny medarbetare till den avdelningen och nu letar vi efter detta. Man är liksom någon sorts letare à la Pippi Långstrump där som letade saker.
Och man vet inte exakt vem eller vad det är man letar efter.
Nej, det är ju också en sak som har blivit ju att innan så var ju precis som vi sa i det här rekryteringsavsnittet att man skrev jättespecifika sökprofiler och så skulle man ha exakt en som var randig ner till rutig upp till och prickig i mitten och så visste man. Nu är det ju så att vi är glada om vi hittar någon och sen får vi anpassa resten. Och utifrån det kan man ju ställa sig frågan om inte det kommer bli ännu mer personanpassade liksom uppgifter och funktioner som då kommer ännu svårare att ersätta sen. För då har man ju fått liksom forma det utifrån de få som sökte det här jobbet.
Mm. Ja, jag fattar.
Sen tror jag också att man, och det här vet jag att jag lyfter, men jag har fått rätt mycket positiv feedback på det här, att vi planerar ju vårt jobb hela tiden som att 100% skulle vara på jobbet. Ingen ska vabba, ingen ska vara sjukskriven, ingen ska komma på att de ska söka något annat jobb, ingen ska sluta. Utan vi tänker, då är det så här. Men vi är ju aldrig 100%. Och jag kan, då tänker jag, det här är ju liksom, det här är ju psykologi, det här likadant att man tänker att jag ska klara av att springa en mil. Jag tror inte jag kommer att göra det. Och då undrar jag, ska jag ändå fortsätta att säga att jag ska springa en mil eller ska jag säga att jag ska springa 5 kilometer och så klara det? Och samma blir det om man går runt och tror att man ska ha 100% bemanning. Men just nu, tillfälligt är vi inte det. Nej, men vadå tillfälligt? Ni kommer ju inte vara 100% ju. I vissa yrkesgrupper kommer det alltid att fattas folk.
Ja, ja men såklart. Kan det inte också vara så här lite att det finns en känsla av att dels är vi det är ingen som vill vara med i vårt team eller sådär.
Absolut, jättemycket sånt möter jag över att ja, nej, det är ingen som har sökt just till vår arbetsplats.
Och det kan dra ner liksom teamets självkänsla.
Absolut, ingen vill ju spela i vårt lag, det är väl inte så roligt. Man vill ju att man ska vara i det populära laget som folk vill vara med i. Och så annonserar man en gång och så hade man ändå ju, nej men då hittar man ingen. Då kanske man hade argumenten fortfarande att ja men vi vill verkligen att det ska platsa in hos oss. Så vi rekryterar eller vi annonserar eller marknadsför den en gång till. Och sen blir det väldigt få eller inga sökande då igen. Okej, nej men vad har vi nu för självargumentation över varför det inte blev liksom? Mm. För man kan ju inte säga nej men vi är kass och ingen vill spela med oss. Den håller ju inte.
Nej, det känns inte pepp.
Nej, det känns inte pepp.
Nej. Mm. Men det kan ju också, då kan ju det i sig bli en känsla av ett problem att man inte ger heller 100% av sig själv. Du sa att så här, vi är inte 100% i arbetslaget. Att man inte heller ger 100% av sig själv.
Nej, det där är ju någonting som jag också har börjat att se. För att det är ju lätt att tänka att nej, men nu är vi inte alla här. Så nu får alla kavla upp armarna och så jobbar man mycket mer. Men jag har också hört dem som resonerar på andra hållet. Inte så att de sitter och har en föreläsning om det för mig. Men mer att jag hör det mellan ton, eller vad heter det, mellan raderna heter det, va? Alltså det här att ja, man går runt och så jobbar man lite halvt. För vi väntar ju till vi blir fullbemannade. Liksom nästan så att hela organisationen och människorna som jobbar där har lite satt sig i vänteläge. Vi väntar. Heter det inte förresten så på datorn? Det är nu i ett vänteläge.
Jo, det kan det nog vara, ja.
Ja, mm. När de ska göra stora uppdateringar så kommer precis. Det upp, ja. Ja, och då kan man ju undra, liksom, sätter det sig i människorna också? De som jobbar där? Så blir det ju inte roligt.
Nej.
Nej, för vi väntar nu.
Ja.
Ja, det kan bli ännu mer om jag ska fundera. Jag tycker också det kan bli en rätt så skarp självironi. Ja, det är ju vi som hänger kvar, kan man då säga. Alla andra slutar eller ingen kommer till oss. Det är liksom, först blir man ju en liten sorg över att ens kollegor slutar. Och så bearbetar man det och så går man in och tittar på vilka har sökt nu att bli våra kollegor. Och så är det ingen som har sökt det. Man är ju dubbelratad.
Ja, absolut. Jag fattar. Och då tryter ju engagemanget.
Ja, då är
och ofta... arbetsglädje och sådär,
ja,
kanske.
Och det är väl ofta då man plockar fram ironin som ett verktyg för att bearbeta det. Ja, nej, men det är vi som hänger kvar här. Och det är vi på fyran, det är bara vi som är kvar. Vi har varit med sedan 80-talet och vi har varit med sedan 00-talet och sådär. Ja, nej, absolut. Och det är ju väldigt svårt, som vi har pratat jättemycket om på podden, är ju att alla arbetar nu för tiden är ju organiserade i grupper. Team, arbetsgrupper, samordnargrupper, vad man nu än kallar dem, liksom. Eller avdelning P eller K eller så, liksom, va? Men den haltar ju också. För man fattas ju någon i den gruppen.
Mm.
Ja, men lite deppigt är det. Och det var lite det som gjorde att jag såg lite bekymrad ut idag när jag kom, Magnus. För jag tycker det är lite deppigt och det börjar sätta sig lite så här, liksom. Allt ifrån då att man tycker man har mycket att göra till att man tycker att vi går på lite halvfart, vi väntar. Man känner sig ratad, man är inte matchad med någon, ingen vill vara hos oss. Sådär. Ja, många känslor.
Många känslor, men då får man ju liksom titta på detta, vad som blir problemet. Och så får man försöka vrida och vända på detta, heter det. Men varför är det på det här sättet då? Varför blir det så?
Ja, men det är ju en jättebra fråga. Då är frågan, har det blivit trendigt att byta jobb? Är det trendigt att byta jobb? Är det det man ska göra? Eller ska man stanna kvar med en lång anställning?
Det blir ju ovanligare. Det är väl också en liten så här trend, tycker jag, när man pratar med människor som man känner. Och så, jag känner någon som har varit på sitt arbetsplats länge. Men det är nästan så att hon skäms att säga det, att för då jag kan få träffa henne några gånger per år och sen så kommer hon tillbaka, så är hon kvar. Och så säger hon då så här, ja, men nej, men nu ska jag söka nytt, så men hon är ändå kvar. Och det tror jag, men hon kanske vill vara kvar men kanske inte vågar blotta det, för att normen har blivit att man ska byta jobb lite då och då och komma framåt.
Det var ju en av de sakerna man var orolig för bara kanske 10 år sedan, att man skulle bli en hoppjerka. Det var benämningen på dem som man kunde se i CV:t hade bytt jobb, kanske redan efter 7-8 år. Och nu är liksom efter 7-8 år så har man kanske haft 2-3 jobb.
Ja.
Men oftast är det ju så här också att det har, i och med att folk byter jobb så kommer ju tanken upp och så att jag kanske också ska byta jobb. För är man en stabil arbetsgrupp, man jobbar ihop och man trivs ihop och ingen byter, då kommer liksom inte tanken upp. Men om 2 av mina 8 kollegor byter, det är klart att det flyger ju in en tanke även hos mig. Kanske jag också ska titta någonstans. Så det är det ena perspektivet. Det andra är ju att vi vet att chefer har stor betydelse för om man trivs på jobbet och hur det går. Och även chefer nu börjar ju få kortare anställningstider. Vilket innebär ju att det blir ju mycket mer chefsbyten. Och då kommer det upp och så, nej men vänta ett tag. Men förra chefen trivdes jag, men nu när den här chefen kommer och vill jobba på detta sättet, då är det nog dags för mig att gå vidare. Det är väldigt tydligt att man kan se att när det är ett chefsbyte så händer det också saker i en arbetsgrupp.
Mm, okay.
Både där den chefen har lämnat för att den jobbade på ett speciellt sätt där och det var människor som trivdes. Och där den chefen kommer därför att men vänta ett tag, så gjorde vi inte riktigt innan och så byter man. Mm. Så på något sätt så är det ju dubbelt upp här.
Lite hoppigt också om cheferna byts ut ofta. För jag tänker att cheferna har ofta egna arbetssätt kanske och vill göra på sitt sätt och få ut det till sin medarbetare.
Ja, alltså nu kan jag inte gå i god för det, men jag är nästan säker på att en rektor till exempel i Sverige byter jobb var 2,5 år. Kan det heta så? 2,5? Nej, ja, ni fattar. Ja, mellan 2,5 och 3 år är man på sin tjänst om vi uttrycker det så.
Ja, okej. Ja.
Och då förstår man ju att det blir en helt annan rörelse i våra arbetsgrupper. Mm. Och det är där jag är lite bekymrad över. Och det är där jag kommer tillbaka till det här att vi går runt och tror att det ska vara liksom på ett visst sätt. Och så är det inte det. Och det skapar det antingen en viss besvikelse eller en viss frustration.
Mm.
För vi tror att alla ska vara på jobbet. Och så är det inte.
Nej, men hur ska man gå till väga då?
Nej, men man måste ju först titta då på, och det finns det då naturligtvis undersökningar som är gjorda där man då tittar på vad är liksom den avgörande, alltså det är ju en sak att man går runt och tänker, jag kanske ska byta jobb.
Sen det är ju en sån här sak som man kan tänka lite då och då.
Men sen är det ju en sak att man gör det. Och då säger man till exempel, och det är ju alltid intressant med lite siffror i podden också. 75% av människorna som jobbar är mer benägna att lämna sitt jobb om man upplever att chefen inte är öppen och ärlig.
Det är en hög siffra.
Mm-hmm. Du, jag tar en ännu högre siffra här. 87% är mer benägna att lämna jobbet då om man upplever att chefen inte håller vad hon eller han har lovat.
Aha, oj. Ja, men det är benägna att göra, men man behöver inte göra det. Nej. Man är ändå så här, man kan tänka sig att göra det. Eller ja, funderar på att göra det.
Ja, och det är ju en helt annan sak och vilka som går till handling och så. Det är ju en helt annan psykologi bakom det, Magnus. Men jag tycker det här var intressant, att det är så hög siffra. Det här att om inte chefen gör det man har lovat. Jag blev jättechockad över den siffran också. Samtidigt blev jag väldigt bekräftad. För jag är alltid den som brukar säga att man ska alltid prata mycket med sina medarbetare. Och även om man inte har någonting att prata om så ska man berätta att man ju inte har någonting att berätta om. Och om det är så att man skulle göra någonting med mina föräldrar kom på akuten igår kväll och därför har jag inte gjort det. Så är det också helt okej att inte ha gjort det. Men då berättar man det, att jag satt på akuten igår kväll. Och därav så kunde jag tyvärr inte göra det som jag hade lovat att jag skulle göra. Men att man hela tiden återkopplar och har den här dialogen. För då är vi människor och människor emellan, så då är vi hyggliga. Men om vi tror att vi kan liksom gömma någonting. Så jag blev också intresserad av den där 87%.
Ja, det trodde inte jag att det var så.
Att man liksom verkligen, men det känns som att man vill verkligen kunna lita på sin chef. Sen vill man ha kul på jobbet.
Ja, det vill man verkligen ha.
Ja, och det fanns också någon siffra på det som jag såg i någon undersökning där. Att om man inte har kul på jobbet, ja då kan man också tänka sig att sluta.
Jag tror att den kan vara ganska hög, den siffran.
Mm. Ja, tror jag också. Jag har ingen siffra där, men Nej. Det tror jag också.
Mm.
Så tror jag att det är väldigt viktigt att man upplever att, och det här har vi varit inne på många gånger, att man är motiverad i det här företagets värderingar. Alltså det måste stämma med vad jag vill åstadkomma.
Ja. Mm, okay.
Men vi kommer snart in på det, för det har faktiskt lite betydelse hur gammal du är. Men det kommer vi till.
Ah, okay.
Ja, och sen vill vara människor, vill vara delaktiga. Det är ständigt det. Vi har ju nämnt det förra gången och flera gånger. Hela tiden pratar vi om behovet eller viljan hos oss att vara delaktiga. Så om du är chef och lyssnar så måste jag säga det. Ta in dina medarbetare tidigt i processen. Sätt dem med och var med och fundera. Informera. Låt dem sitta med och tänka och prata. Tänk inte jag ska sitta här och komma på det själv. Och när det är klart, då berättar jag det. Nej, det vill man inte. Man vill vara delaktig.
Går inte det typ att applicera på om man skulle stå på en perrong och man inte vet om tåget kommer gå eller inte? Där det står så här, signalfel. Då kanske inte någon ny tid eller någonting sånt där. Alltså information, alltså, det är ju det vi vill ha.
Absolut. Och nu kan ju ingen annan hjälpa till att dra det där tåget, men en hel del av arbetsuppgifter eller problem som är på en arbetsplats kan man ju till och med använda alla anställda, alla medarbetare, sina kollegor och sitt arbetslag och hjälpas åt med. Mm. Kanske inte dra tåget, men om det händer någonting så kan man ju faktiskt liksom vara med och hjälpa till på ett helt annat sätt. Och det mår vi bra av. Ibland tänker vi att ja, men vi berättar inte det. Jo, berätta det. Och fråga om hjälp liksom, som ledare.
Men det här var lite intressant. För du sa någonting här innan. Om att det handlade någonting om hur gammal man är. Och det var vi ju inne på i förra avsnittet. Om generationer.
Exakt.
Är det någonting sånt du är inne och
absolut. Det är exakt luskar i? Det är exakt en fortsättning på det. För då är det så här att det fanns, man börjar titta på då på en liksom övergripande nivå när man tittar på det. Så kan man ju se att om man överhuvudtaget ska att man slutar då kan man säga, det är varför man slutar, det är olika och det är olika för olika yrkesgrupper och det är olika för olika åldrar. Och det här säger ju också lite om vad är det som är viktigt på jobbet för oss beroende på hur gamla vi är. Så om vi pratar om de här som är väldigt gamla. Nej, det kan vi ju inte säga.
Nej, det kan vi inte göra. Men de som har kanske fått mest erfarenhet under arbetslivet.
Ja, eller ska jag säga att de är som är årsrika.
Ja.
Ja. Där är rättvisa en värdemätare. Så man vill uppleva rättvisa. Ledningens beslut, hur man blir behandlad, det måste vara rättvist. Är det orättvist så kan det faktiskt vara ett skäl till att man slutar. Ett annat skäl till de som är födda på 40-50-talet kan vara att man vill känna att det här företaget tar ansvar för att göra vettiga investeringar som blir bra för nästa generation och nästa generation. Det vill säga att man tar på sig den här mormor och farmor kostymen även på jobbet. Och om det är så att ett företag eller där man jobbar eller arbetslaget eller chefen inte liksom löser saker och gör det. Det blir ingen verkstad. Det är också. Och då kan man ju vända på det och säga, ja men det här vet vi ju. Det pratade vi ju om förra gången, ju det här liksom de generationen som det ska vara rättvist, det ska vara ordning och reda. Det ska vara vettigt. Det ska hända någonting på jobbet. Vi ska liksom producera. Och gör man inte det så är, ja du ser, det är samma sak ju fast uttryckt med andra ord ju. Mm. Hoppar vi sedan lite fram i åldrarna så nästa generation så handlar det ju väldigt mycket om det som vi har nämnt flera gånger. Att man vill ha ett förtroende för sin chef.
Mm.
Har man inte det, vilket man kan ha, inte ha kanske, om inte chefen gör det den säger att den ska göra. Det kan vara en sån där avgörande faktor. Så då har man andra ord för det. Då använder man inte ordet rättvisa utan då liksom, nej men chefen gör inte det vi kommer vad den hade lovat. Och då minskar man i förtroende och ett förtroende för chefen måste man ha.
Mm. Mm. Ja, alltså jag bara tänker igenom så här på människor som jag känner i olika generationer. Att, att så, man pratar lite olika.
Ja.
Så det är lite kul att det här, än så länge, stämmer.
Med dina lite. Tankar. Ja, det är frågan om det stämmer med lyssnarnas tankar. Ja, sen har vi de här millennials då ju. Där det är väldigt mycket mer att man utgår lite mer ifrån sig själv. Och det är också de som har vuxit upp med ordet matchning hela tiden. Ja. Match. Det här är ingen bra match för mig då. Så tycker man inte att det här företaget är en bra match för mig så blir man inte kvar. Man vill ha kul.
Ja.
Mm. Och med tanke på det vi då sa när vi pratade om rekrytering, så kommer det ju samma sak här då, att man också vill få hjälp och stöd om man åker på svårigheter i livet. Vi har fått mycket återkoppling på det här att jag tror det var du som sa att man kanske ska fråga hur jobbar ni med psykisk ohälsa. Och det är ju samma sak fast baksidan på detta nu här då, att ja, man vill ha hjälp av chefen om det är svårigheter. Det kan ju vara svårigheter med jobbet, det kan vara arbetsuppgifterna, det kan vara med kollegan, men det kan ju också vara saker i livet. Så det där skulle kunna vara skäl för att de slutar.
Mm-hmm.
Och hoppar vi ännu längre fram, de som är väldigt nya på marknaden, så pratar man ju väldigt mycket mer om det här att de etiska och sociala perspektiven måste stämma överens.
Ja, okay.
De andra,
ja,
pratar ju väldigt mycket utifrån sig själv. Mm. Det här är ingen bra match för, nej, mig. Men här är det liksom verksamheten måste verkligen stå för samma etiska och sociala tankesätt. Mm. Som jag
det,
har.
Det tog vi upp, det pratade vi om då förra,
ja,
gången.
Ja.
Att det var, precis, väldigt viktigt för, ja, den generationen.
Ja. Och också det här att man vill kunna omvandla sina idéer till verklighet. En spännande sak som man kunde se på de här väldigt unga är ju en sak som man absolut inte har kunnat se hos de som är årsrika. Nämligen att man känner att man gör mer än vad som förväntas.
Jaha, alltså att...
Att man själv som medarbetare, ja, nej men jag gör alldeles för mycket här så att jag tycker inte de ska få ha mina gåvor här, så nu går jag vidare.
Ja, ja, okej. Ja, det kan man tänka sig att de här årsrika absolut inte skulle kunna tänka,
nej,
sig. Om man skulle tratta ner det här så är det ju inte så många år mellan oss. Men ändå att vi kan tänka väldigt annorlunda på grund av mycket där hur vi har vuxit upp och vilka värderingar har fått med oss och hur samhället har sett ut och sådär.
När våra värderingar formades, ja.
Ja, precis.
Mm, ja, precis. Och så är det ju. Och det var bara bekräftande att man har börjat att se, liksom, i och med att det har blivit en högre personalomsättning så har man börjat titta på det och undersöka det lite mer och sådär. Det tycker jag också var spännande.
Mm.
Sen, vissa saker är ju, det var lite nytt för mig, vissa saker är ju liksom samma sak som det har varit. Nämligen att man försöker att kvantifiera hur många medarbetare kan en chef ha. För vi vet ju att chefer har en stor påverkan. Nu har jag ju nämnt det flera gånger, behovet eller relationen, förtroendet för chefen.
Ja, precis.
Mm. Och ska vi då börja räkna, vilket vissa vill göra, kanske framförallt arbetsgivare eller arbetstagarorganisationer, fackliga organisationer, så såg jag nu att Sveriges lärare hade nu ett mått på att man skulle vara en chef på 20 medarbetare.
Aha, okej.
Okay. Mm.
Det där säger inte mig så himla mycket. Alltså hur har det...
Det går neråt och neråt i antalet, höll jag på att säga.
Mm. Ah, okay.
Mm. Det är ju så här att jag kommer ju ihåg att man för x antal år sedan sa att man skulle vara en chef på 30 medarbetare, en chef på 25 medarbetare. Och då var det så här, alltså hallå, och det kommer vi aldrig lyckas med. Men det har man lyckats med och nu kommer man längre och längre ner liksom i den summan. Det vill säga att man hela tiden tänker att medarbetare behöver en mycket nära relation till sina chefer. Och ledarskap tar tid och då ska man hinna med det. Och då så att 20 medarbetare på en chef det är inte alls där vi är just nu i vissa organisationer. Å andra sidan så kan man komma in på vissa arbetsplatser där de är en chef på 4 medarbetare, en på 8 medarbetare, en på 7 medarbetare. Så då är vi redan där. Tittar vi på äldreboende, tittar vi på hemtjänsten, så kan de både ha 40 och 50 medarbetare.
Jag tänker också att det är väl ett bra måttstock i skolan också att ha 20 elever.
Till en lärare, ja, ja, just det. Mm. Även om det nu för tiden är... många lärare som är in i samma grupp, men du menar mer gruppen skulle kunna,
ja,
vara runt,
precis,
20. Ja, ja, det har jag inga synpunkter på. Nej, vad spännande tanke. Nu har vi alltså pratat om personalomsättning. Vad händer? Varför händer det? Vad är det som blir på en arbetsplats? Jag tror att det är en hel del saker där som man kan ta med sig och prata om i sitt arbetslag. Känslan av att inte vara 100, känslan av att ingen väljer oss och alla de där sakerna. Men vi vet ju också att vi har en hel del av våra lyssnare som jobbar i lite olika chefspositioner. Så jag tänker att jag kan ju inte sluta utan också säga några saker.
Nej, lite kan... tips eller?
Ja, men det är klart att du kan göra någonting som chef så du inte bara sitter där och tänker ja, nu slutar den, ja, nu slutar den.
Oj, vad du, det kom verkligen så här ifrån form av hjärta här. Nej, men det är finns saker du kan göra.
Ja, precis. Ja, men jag möter chefer nu som är faktiskt oroliga av den höga personalomsättningen. Så att det här med att sätta höga förväntningar, vara tydlig med det här vill jag, det här ska vi göra. Och så här. Man väntar lite och säger det för nej, då kanske det är någon som slutar.
Jaha!
Och det är inte alls bra. Nej, det här kan bli en så negativ spiral så det inte är sant. Men om man är i en bransch där det fattas väldigt mycket medarbetare, det fattas utbildade, man är glad att man har några och sen kan man, nej, vi får, ja, jag är lite snäll, jag curlar lite här liksom.
Mm.
Jag tror det kommer få en totalt fel effekt. Därför att vi vet att höga förväntningar och sådär är viktiga. Så några tips till chefen är ju att fortsätta ha dialog. Var nyfiken, var närvarande. Men fråga inte bara liksom, hur har du det eller hur var helgen eller så. Utan lite mer så här liksom, verkligen, vad är roligt i ditt jobb just nu? Vad är det som utmanar dig den här veckan? Finns det någon arbetsuppgift där du känner att här är liksom lite max vad du fixar? Finns det någonting här som jag kan hjälpa till med? Jag tror att hade vi fått de där ärliga samtalen som är lite, inte bara hej, hur är det? Utan under där, så skulle de kunna ersätta minst en arbetsmiljöenkät, ett vettigt samtal.
Mm. Och kanske då få svar som man ändå kan använda.
Ja, precis. Så tror jag också att man måste fortsätta det här för att alla, oavsett åldrarna på våra medarbetare som vi nämnde innan, så vill ju alla jobba när de är på jobbet. Och då vill alla veta vad är det man ska göra. Och den där detaljstyrningen finns snart inte i något jobb. Så då måste man visa liksom, vad är utrymmet. Och så visar man utrymmet. Alltså liksom, är du med? Jag sitter här och gestikulerar. Att man visar, det här är detta ska vi åstadkomma. Du kan springa men här är gränserna för vad du kan springa.
Mm.
Och så måste jag berätta en liten solskenshistoria eller en lärande historia.
Jaså?
Jajamensan. Du vet, vi har ju innan i podden pratat om att medarbetare vill ha ett stort frihet. Det är ofta en av de sakerna som gör att man inte vill sluta. Det vill säga att man vill stanna kvar. För att man känner att man jobbar med väldigt stort ansvar. Och så har vi ju en benämning i Sverige att vi säger frihet under ansvar.
Mm, precis.
Mm, ja. Och vi har ju ibland varit lite trötta och är lite halvironiska så har vi ju någon gång kallat det frihet utan ansvar.
Mm.
Nu jobbade jag med en grupp med chefer och så skulle de ha det som en mening i sina dokument, frihet under ansvar. Då hade de en som rätt så nyligen hade kommit till Sverige och som var chef i organisationen. Och så frågar han då, men vänta ett tag, det heter väl frihet med ansvar? Varav den som satt sidan om snabbt drog lilla skolan om våra ordspråk i Sverige. Nej, 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 det är så här vi benämner det. Vi kallar det frihet under ansvar. Och sen slutar vi alla och lyssna och så kommer vi på, varför säger vi inte frihet med ansvar? Ja, jag trodde det, sa den här rätt så nyanlända då. Ja, vänta ett litet tag här nu. Nu är det någonting här i rummet och så stannar vi upp. Vi ändrar det. Vi säger frihet med ansvar.
Mm.
Så tack vare den som hade sämst svensk kunskap i rummet. Jag anser mig ha rätt så bra på det, vet du. Jag gör ju alltid högskolans svenskprov för att kolla att jag fortfarande kan det där.
Aha.
Ja. Men det hjälpte ju inte. För det var ju han som då rätt så nyligen kommit till oss och sa, det är ju mycket bättre att kalla det frihet med ansvar.
Ja, verkligen.
Ja, tack för det.
Ja.
Så efter hans lilla svenskprov fast det blev ju tvärtom, för det blev ju till oss då och alla andra, så blev det tydligt. Ja. Visa gränserna, visa att det är okej att köra, var finns gränserna, vad förväntar jag mig, och jag räknar du tar med dig med ett ansvar.
Ja, bra.
Ja, vad bra.
Verkligen. Det, hoppas, vad tycker ni lyssnare om det? Ska ni börja använda det i framåt här? Det kan ni fundera på när ni stänger av det här avsnittet.
Mm.
Som börjar att gå mot ända. Under det här avsnittet har vi backat lite tillbaka till, fast ändå tvärtom, på säsongens första avsnitt som handlar om rekrytering. Vi pratar ändå fortfarande liksom arbete och sådär, fast ur en annan synvinkel. Sen så har vi kommit in på generationerna. Det pratade vi om förra gången. En annan sak som vi då pratade om förra gången. Vi hade ju en gäst då. Hade vi Göran Lindsjö, som jag då benämnde som AI-expert. Har ni inte lyssnat på det avsnittet, gör gärna det. För att det är ett högaktuellt avsnitt. Vi pratade AI och jag hade testat ChatGPT. Där man kan skriva in eller ställa en fråga eller något sånt där. Så kan man få ett svar då. Kan man få hjälp med det man behöver. Och vi brukar ju alltid avsluta med ett citat. Och då funderade vi, vad ska vi ha för citat idag? Så har vi leta. Nej, jag går in på ChatGPT. Och så ställer jag frågan så här. Jag skulle vilja ha ett citat om arbete. Och då dök det upp ett.
Alltså det är, och det var ju precis som Göran Lindsjö också sa. Det är inte bara så att man kan fråga den. Man kan ju till och med, jag vet ju, jurister som skickar in sina färdiga texter och lägger in det bara och säger, kan du bara rätta svenskan? Eller kan du göra det här lite mer kort sammanfattat? Eller kan du göra? Man kan ju använda det hur mycket som helst. Men jag är så spännande, nöjd, vet du, jag är så spänd heter det. Jag är så spänd så jag hittar inte ens ordet där. Jag är så spänd. Kom det något citat då?
Ja, det gjorde det. Så det kommer vi avsluta med. Det är John F. Kennedy.
Den hittade AI direkt alltså.
Ja, absolut. Och då låter det så här. Arbete ger inte bara bröd åt livet, utan även mening och riktning.